Kanske min mamma har undrat när jag flyttar ut alla tickande klockor ur sommarstugan när jag ska sova. Så kanske hon är den enda som har ibland lite förvånat sig och kommenterat det på något sätt. Men det är ju ingenting som märks så här utåt inte.
Nina Stark är högkänslig. Det är ett begrepp som är nytt hos oss, trots att mellan 15-20% av alla människor antas vara HSP. Det vill säga en högkänslig människotyp.
De här känsliga människorna är ofta både analytiska och klarsynta. Men den här känsligheten kan ta sig uttryck i att man kanske har lättare för att falla i gråt, bli berörd, bli sårad, grubbla över saker och ting och vara sömnlös och sånt.
Nina, som är styrelsemedlem i föreningen Högkänsliga i Finland, säger själv att hon har fått lära sig vara modig. Föreningen, ja. Den har fått väldigt lite väsen om sig, men har redan på några få månader fått många medlemmar. Det här är Samtal om livet. Mitt namn är Tina Grönros och jag ville veta hur livet ter sig för en person som är högkänslig.
Jag är Nina Stark och en trebarnsmamma från Helsingfors. Och jag jobbar nu som ledningsassistent. Tidigare jobbade jag inom barnskyddet med omhändertagna barn flera år. Och ja, vad kan jag berätta mer?
Vad fick dig att byta jobb?
Jag är då till utbildningen socialpedagog, så jag började med det här barnskyddet och det var ju jätteintressant, men otroligt tungt däremellan, tunga fall och dessutom skiftesarbete, så det passar inte ihop sen med ett eget familjeliv. Så fast jag trivdes jättebra så fick jag söka mig till en annan bransch, så att jag är också då ledningsassistent i utbildningen och nu har jag de senaste åren jobbat som det.
Jag tänker på barnskydd. Jag har en väninna som jobbar inom barnskydd. Och jag har mer fått den här uppfattningen att ska man klara av det jobbet så gäller det nog att ha nästan elefanthud. Hur passar det in på dig som är högkänslig?
Jag tror att det just passar jättebra, därför att med åren lär man ju sig nog att ha det här, den här elefanthuden, att man tar inte åt sig. Men samtidigt så har man ju den här empatiförmågan och kan leva sig in i de här människornas och barnens situation. Att jag tror, jag trivdes jättebra, men att nog var det ganska tröttsamt också. Och sen när man har egna barn så ska man ju orka med sina egna barn också, så att det blir kanske för mycket, ja. Högkänsliga personer så har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet. De förnimmer och observerar sin omgivning kanske lite noggrannare än andra och reagerar kraftigare på den. Och den här högkänsligheten kan vara antingen fysisk, att man har känsliga sinnen, social, det vill säga förmågan till empati, intuition, känslointelligens. Och kanske en tendens att påverkas av stämningar i sociala situationer. Och också psykisk, medan hurdan intensitet och styrka man har i känslomässiga reaktioner. Och kreativitet. Och högkänsliga personer har mycket gemensamt, men det här personlighetsdraget framträder olika hos olika personer.
Men vad skulle du säga att det är så allmänt kännetecknande?
Allmänt? Det finns inte något allmänt, skulle jag säga. Var och en har starkare någon viss egenskap, kanske.
Och hur märks det sen då?
Utåt, menar du? Kanske en högkänslig person reagerar kraftigare i situationer som hos de flesta inte väcker någon som helst reaktion. Kanske eftersom den här högkänsliga observerar så noggrant sin omgivning och sin egen inre värld och hjärnan processerar informationen på ett mer djupsinnigt sätt, så de här känsliga människorna är ofta både analytiska och klarsynta. Men den här känsligheten kan ta sig uttryck i att man kanske har lättare för att falla i gråt, bli berörd, bli sårad, grubbla över saker och ting och vara sömnlös och sånt. Och sen verkar det ju också som känsliga människor skulle reagera mera på vissa ämnen, såsom koffein till exempel, som aktiverar det centrala nervsystemet så att hjärtats puls börjar slå snabbare. Men det är ju ingenting som någon annan märker.
Du sitter här och tänker att dricka kaffe, men du har mjölk i.
Jo, det behövs.
Okej, ja. Precis.
Men jag skulle nödvändigtvis inte dricka kaffe mer på kvällen. För det stör.
No, men jag funderar just här när du först berättade sådär allmänt, så tänkte jag att är känsliga människor eller högkänsliga, är ni mer sådana iakttagare? Att när ni är i ett större sällskap, är ni mer de här tystlåtna, eller är det också helt individuellt?
Det är också individuellt, och man kan säga att det finns högkänsliga, mycket extroverta personer och också introverta, både och. Mm. En del som är väldigt duktiga på att tala och också i större sammanhang och så här, men de kan ändå vara känsliga. Och sedan sådana iakttagare.
Så pekar du på dig själv. Är du den som hellre följer med?
I nya situationer, ja. Mm. Det ska jag säga. Men sen när jag umgås bland mina egna vänner och situationen överhuvudtaget, om den är mera bekant, så då kan jag vara hur social som helst.
No, men berätta då, hurdan är du?
Som människa så är jag säkert ganska empatisk och jag har en stark inlevelseförmåga. Jag är också samvetsgrann och ställer höga krav på mig själv, på gränsen till perfektionist ibland. Och jag har en ganska stark sån här intuition och magkänsla. Och känner lätt av folks sinnesstämningar. Jag blir också berörd av musik, konst, filmer, dikter. Och jag tror att jag känner saker och ting ganska intensivt. Och sen har jag då vissa sinnen som också är känsligare. Alltså jag har svårt att sova om det finns tickande klockor i rummet eller om det är för ljust. Och så undviker jag starkt kryddad mat. Och koffein inverkar definitivt på mig. Jag skulle säga att som person är jag en blandning av introvert och extrovert. Att det beror på situationen. Och ibland tycker jag att den här känsligheten kanske har ökat med åldern. Eller så är det bara det att jag först nu har lärt mig att förstå mig på det här personlighetsdraget. Det är ju så nytt för mig också. Sen är det ju så att det här, vi som är högkänsliga, så vi har ju en viss, jag åtminstone, det där att kunna säga nej. Så det har jag nog fått lära mig med åren, att sätta gränser och kunna säga att nu är det tillräckligt, för annars blir man lätt överbelastad. Mm. Och jag tror att det kan vara ett ganska allmänt drag, det där med överbelastning och att gå på övervarv. Man måste liksom ta den där tiden att stilla sig. Begreppet HSP så introducerades redan på 96, tror jag, av doktor Elaine Aron. Men det har först nu kommit till oss. Högkänslig som begrepp och HSP kommer från engelskan Highly Sensitive Person. Och efter att föreningen Högkänsliga i Finland grundades i fjol så har begreppet fått mera publicitet här också. När föreningen i Finland grundades i november så fördes en lång diskussion över det här föreningens namn. Och sist och slutligen så blev det HSP, Suomen erityisherkat, högkänsliga i Finland. För att, ja, det röstades faktiskt om det. En sån här bokstavskombination kanske inte förklarar så mycket, utan alla de här orden är med i namnet.
Vad tycker du själv om det här uttrycket eller ordet högkänslig? Beskriver den bra?
Jag tycker att den beskriver ganska bra, för mig åtminstone. Jag föredrar nästan det. Till största delen är det en positiv sak för mig. Nu när jag faktiskt har mer och mer kommit till insikt om det här och träffa andra likadana. Visst, begränsningarna och det negativa är just det här med att någon gång ha sömnlöshet och annat och stressa för saker och ting. Och kanske grubbla och oroa sig för saker och ting som är helt onödiga. Men en hel massa fördelar, alltså den här intuitionen, så den är ju så stark att man märker snabbt vem man känner samhörighet. Och så känner man också att okej, den där kanske inte drar jämt med mig. Och så registrerar man mycket sånt som andra kanske missar i sociala situationer. Empatiförmågan har jag haft stor nytta av. Att kunna leva sig in i en annan människas situation och vara till stöd och hjälp. Och det är ju jätteviktigt att kunna det också som förälder. Och överhuvudtaget det att man känner och upplever saker och ting starkt och blir berörd, så ser jag nog som en positiv sak. Och det gör ju att man njuter av sitt liv och uppskattar det man har och inte tar någonting för givet.
Hur vanligt är det här då att vi människor, eller vi finländare till exempel, att vi är sådana här HSP-personer, högkänsliga?
No, det är svårt att nu direkt säga den här statistiken om finländare, men enligt Irene Aron så skulle 20% av befolkningen vara högkänsliga, men jag tycker att det är en ganska hög procent. Och det går ju inte att mäta det här på något sätt, att är man känslig eller inte, utan de tester som finns är ju just baserar sig på subjektiva upplevelser. Man svarar jo och nej och får ett antal poäng. Men man kan ju inte heller veta hur tillförlitliga sådana är. Det är var så ens egen upplevelse, att det här är svårt att mäta.
Mm, jag tänkte just säga, för att jag var inne och kollade ett sådant test och då blev jag ju sådär, oho, är jag också? Samtidigt som jag har den här känslan av att nej, det är jag inte. Så det är lite hur man väljer att svara på de här frågorna och hur man upplever det.
Precis.
Mm. Men hur kom du till insikt om att nu är du kanske inte som alla andra då? Nu låter det som du skulle vara något speciell, att det skulle vara något fel med det eller något konstigt med det, vilket det inte. Men hur kom du på att du reagerar känsligare och kanske i vissa fall häftigare än andra människor på både ljud och känsloförnimmelse?
Alltså jag måste säga att det har nog aldrig varit någon. Jag har aldrig tänkt på det tidigare. Men jag har alltid vetat att jag har en stark intuition och allt det här. Men det är ju ingenting som man kanske talar om med andra och inte heller tänker aktivt på. Men faktiskt förra sommaren så gick jag på en kurs i Hangö sommaruni som handlade om högkänslighet. Och det var säkert den första, åtminstone på svenska i Finland. Och där fick jag en aha-upplevelse, verkligen. För att jag tyckte att så mycket stämde in och det var så många liknande människor. Och då, det var alldeles nytt och då fick jag höra att det kommer att grundas en förening. Det fanns ingen tidtabell för det, men jag blev jätteintresserad genast och tänkte att det här är någonting jag vill vara med i.
Hur kom du ens på tanken att gå den här kursen i Hangö?
Ja, jag bara såg den och jag tänkte att okej, det där är säkert någonting för mig. Mm. Jag fick en känsla att jag ska gå på den.
Här fortsätter då samtal om livet, där Nina pratar om att vara högkänslig.
Alltså som sagt då, Elaine Aron började ju forska i det här redan på 90-talet. Och det har nog spridit sig till övriga Europa och Norden, men till Finland först nu. Kanske vi kommer lite på efterkälken med många nya saker, men en stor orsak att det nu har börjat aktivera sig säkert internet och sociala medier och möjligheterna för högkänsliga personer att söka och hitta information och likasinnade på nätet. Och i fjol så började helt enkelt finnas ett behov att organisera sig på något sätt. Och redan förra året så fanns det faktiskt en sluten Facebookgrupp, Erityisen sensitiviset, med endast några medlemmar i början, men den gruppen växte också hastigt. Och sedan, bland dem så fanns det några aktiva personer som kom på idén att starta en förening för högkänsliga i Finland. Och började den processen helt enkelt med att bygga upp nätsidor och utarbeta stadgar. Och 9/11 hölls det här grundande mötet sen. Jag fick information om det här mötet efter att jag hade varit på det här seminariet där i Hangö sommaruni. Och då hade jag genast en känsla av att jag vill gå på det här mötet, och jag gick. Och så blev jag också invald i styrelsen. Och det har varit jätteintressant. De flesta på det här, det kom ju ett 50-tal människor till det här första mötet faktiskt. Så jag vet inte varifrån all den information och varifrån de alla kom. Jag kände ju ingen. Inte kände jag styrelsemedlemmarna heller. Att det har jag ju fått bli, nu har det ju, vi har blivit bekanta under några månader. Och det har varit jättetrevligt. Alltså det har varit fint för mig att jag har fått en massa aha-upplevelser och riktigt goda vänner. För det är så lätt att kommunicera med människor som på något sätt ser på världen på ett liknande sätt. Och kanske har liknande upplevelser. Och överhuvudtaget, man behöver inte förklara så mycket.
Men förklara för mig då. Hur ser ni på världen?
Det där var en alltför svår fråga. Nu ser vi väl på världen precis som alla andra gör. Men också alla högkänsliga. Vi är ju alla individuella. Ingen är lik den andra. Men den här samhörigheten är bara stor. Och tankesättet och många egenskaper kan vara lika. Och när man känner igen det här personlighetsdraget både hos sig själv och också hittar det hos andra, så öppnar sig bara den här egna upplevelsevärlden på ett helt nytt sätt. Det är på något sätt bara så lätt. Man behöver inte förklara så mycket. Att hej, ursäkta, men jag dricker inte kaffe så här sent. Och för alla vet att okej, du är sån. Och jag kan nu inte sova om här bullrar för mycket. Eller sen, jag har haft nu en stressig period och nu har jag sovit dåligt länge. Alla förstår det.
Ja, men det skulle jag förstå. Allt det där skulle jag förstå.
Ja, men det här med högkänslighet. Alltså många egenskaper finns säkert hos vem som helst. Men det är bara det att är man sen högkänslig så kanske man har extra många av de här egenskaperna.
Någonstans så läste jag om en ung flicka som är så pass känslig när det gäller hörsel. Hon uppfattar ljud på ett helt annat sätt än kanske vi andra. Så att hon har till och med hörlurar eller skydd för sina öron när hon fyller på tvättmaskinen eller diskmaskinen, vad det nu var och sånt. Låter det här på något sätt bekant för dig att det kan vara möjligt, eller är det här mera extremt?
Jag tror att det är mera extremt. Det låter inte bekant för mig.
Nej.
Men om jag går på en konsert så har jag ju nog alltid öronskydd. Det är helt klart, alltså på någon. Och jag tycker om musik, men jag var med min dotter på Rihannas konsert och då hade vi båda. Det är för hård volym helt enkelt.
Och det var inte bara för att skydda er hörsel?
Utan det bara är för hårt.
Ja.
Också biograferna har jättehård volym tycker jag.
Här fortsätter samtal om livet med Nina Stark. Föreningen, ja. Den har fått väldigt lite väsen om sig, men har redan på några få månader fått många medlemmar.
Föreningen har nu fungerande nätsidor och vi har en öppen Facebook-sida, HSB Suomi, som snart har 1000 gillare. Och så finns det skilt för medlemmarna, slutna diskussionsforum på Facebook, där man kan ventilera högkänslighet med andra likasinnade. Det finns också ett forum för föräldrar till högkänsliga barn. De är alla slutna. Sen har vi kommit igång med sådana diskussionsgrupper i bland annat Helsingfors och Åbo. Där träffas då grupperna regelbundet och den här verksamheten kommer nog säkert att växa. Intresset är stort och så planerar vi också att komma igång med andra slags diskussionsgrupper, till exempel för föräldrar till högkänsliga barn. Men en liten utmaning just nu är att föreningen faktiskt har omkring 440 medlemmar redan. Och det är en utmaning att hantera det här mycket snabbt växande medlemsantalet. Det kommer mycket e-post som ska besvaras och intresse för föreningen är stort också inom media. Våra medlemmar har förstås stora förväntningar på föreningen och styrelsen gör så mycket vi kan med de små tidsresurser vi har. Men eftersom vi sysslar med det här på frivillig basis och antalet medlemmar växer så fort så kan det nog bli aktuellt att söka finansiering så att vi kan anställa en person som kan ta hand om allt det här administrativa.
Hur oväntat var det att en förening som den här skulle väcka så här stor uppmärksamhet och att ni skulle komma igång med så här kraft?
No, eftersom jag inte personligen var med då när den här gruppen började planera en förening så jag vet egentligen, men jag tror att det har kommit som en överraskning för alla att medlemsantalet stiger med nästan 100 per månad. Så därför är vi nu i den situationen att vi faktiskt funderar hur vi ska klara av att komma igång så att alla är nöjda och verksamheten är. För vi planerar ju en hel del, en hel massa hela tiden, men det är ju bara det att vi har inte tid när vi sysslar med det på fritiden.
Men samtidigt det låter ju jätteroligt att det är så många som vill vara med.
Ja det är det absolut. Och vi skickar ju ut medlemsbrev och mycket så här. Och också via de här sociala medierna så kan man nog göra ganska mycket. Folk är jätteaktiva på de här slutna diskussionsformerna.
Det var allt diskuteras på de här slutna. Nu blir jag ju nyfiken. Jag menar, det är ju förstås privata och personliga saker. Men ändå, att, vad är det som... Vad har ni behov av att diskutera?
Det är slutna, som sagt. Ja, men, allt mellan himmel och jord. Vad det innebär att vara högkänslig i någon situation. Man kan ge tips och ställa frågor. Och sätta länkar till intressant litteratur och allt möjligt. Också den här gruppen för föräldrar till högkänsliga barn. Många föräldrar kanske går och funderar över en massa saker och det är ganska fint att kunna ventilera och få att jaha, du gör så här med ditt barn. Okej, kanske det kan funka för mig också.
Just den här gruppen för föräldrar till högkänsliga barn är ett av de projekt som Nina kommer vara med om att vidareutveckla. Men hur såg Ninas egen barndom ut?
Som barn så tror jag att jag egentligen var ett ganska vanligt och lätt barn. Jag hade många goda vänner och en del av dem finns fortfarande i mitt liv. Men ett kännetecken var kanske att jag var ganska blyg och försiktig i nya situationer, speciellt bland vuxna. Då höll jag mig kanske till min mamma. Och jag var absolut inte ett framfusigt barn, varken i skolsammanhang eller annars, utan mera försynt. Och ibland lite osäker i nya situationer. Och nu hörde jag ofta att var inte så blyg och känslig och försök nu hålla dig framme så du märks, men det var otroligt svårt för mig, för jag är inte sån. Men att eftersom jag hade ändå ett sådant rikt socialt liv så kände jag ju mig aldrig utanför. Och det här är ju någonting som säkert många högkänsliga barn och unga har en känsla av det här utanförskap, vad jag har förstått.
Reagerar dina föräldrar på att du var mera blyg än alla andra då, eller?
No, jag kan inte säga att jag skulle ha varit speciellt blyg kanske så att det märktes, men min mamma som är väldigt extrovert, så hon kunde ibland tycka att no, vad är det jag nu hänger i hennes kjolar för, kanske. Men nej, inte tror jag att det märktes ändå på det sättet att någon annan skulle reagera för det.
Led du själv av att du var den där försiktiga? Hur upplevde du dig själv?
Nej, inte led jag egentligen. Och sen så fick jag bara lära mig att liksom bli modigare. Jag tyckte mycket om att sjunga och via uppträdande och så här så blev man ju liksom av med det där värsta blygheten. Egentligen så har jag också en annan sida, alltså har alltid gått lite min egen väg och kanske varit ganska modig sen i vissa situationer. Jag for iväg utomlands senast efter gymnasiet. Jag ville se och uppleva. Jag ville känna allt möjligt. Jag ville göra lite annorlunda saker. Så jag tycker inte att det här liksom att jag är kanske lite introvert i vissa situationer eller blyg eller så här, att det inverkar inte på det egentligen. Utan jag har nog ändå gått min egen väg och fått göra det jag ville. Det är ju inte heller sagt att den här högkänsligheten märks utåt på något sätt. Kanske barnen bara själv känner sig annorlunda och har den här känslan av utanförskap. Och det är jättesvårt att liksom, man kan ju inte prata för barnen på det sättet, men det är i alla fall liksom föräldrarna emellan så märker man det här, att hur stort det här behovet är att kunna ventilera och få lite stöd och tips och råd. Och känsliga barn tror jag behöver så mycket mer uppmuntran just för att stärka den här självkänslan och klara rutiner. Det får inte hända för mycket, utan det ska vara all ordning och reda och inte allt för mycket plötsliga förändringar. Mm. Utan de behöver också tid. Precis som högkänsliga vuxna. Det här att kunna varva ner. Downshift time. Ordentligt.
När du berättar nu om barn sådär, så får du nästan att låta som alla de här olika bokstavskombinationerna som finns för barn, ADHD, och det menar att det är inte samma då.
Nu är jag ju ingen expert, det är absolut inte samma.
Nej.
Det här är ju diagnoser.
Mm.
Och om du går in på föreningens sidor så där finns en massa olika diagnoser också uppräknade som ibland kanske kan ha något visst liknande med högkänslighet. Men det är ju inte samma sak. Högkänslighet är ingen diagnos. Men förstås, man kan ha en diagnos och vara högkänslig också. Det är klart.
Hur reagerar sedan Nina på min intervju för frågan, det vill säga om hon hade lust att ställa upp och berätta om hur det är att vara högkänslig?
Jag blev nog mycket förvånad, för att jag känner mig absolut inte som en expert på området. Jag stressade genast upp mig och tänkte att vad har jag att berätta som kan intressera någon annan? Men samtidigt, jag tänkte ju väl några timmar innan jag åter henne, men samtidigt tänkte jag att jag vill åtminstone göra vad jag kan för att sprida kunskap, förståelse, information. Och så att eventuella människor som går och funderar på det här hittar föreningen och hittar andra likasinnade. För det gör livet så mycket enklare och trevligare.
Och jag reagerade när jag mötte dig, så tänkte jag att oj nej, att nu har du stressat riktigt så här alldeles förfärligt, för att du har en massa papper som du har förberett dig med, skrivit ner tankar och funderingar och det. Är det kännetecknande för en HSP-are?
Jag vet inte om det är kännetecknande för en HSP-are, men det är kännetecknande för mig. Jag vill inte hoppa in i någonting helt oförberedd. Att jag ville, för det här är ganska personligt, så jag ville nog tänka efter. För när det här är faktiskt såna saker som jag inte aktivt tänker på. Det är ju bara ett sätt att existera. Så jag fick sätta mig ner och fundera på att hur den är jag egentligen.
Har mycket förändrats kring dig och ditt liv?
Det är, hur ska jag säga, bara i positiv bemärkning att absolut. Det här att sen ännu ha haft förmånen att träffa så många andra som tänker på samma sätt och som har samma erfarenheter, kanske samma. Så det har varit otroligt berikande på allt sätt. Och sen har jag också nu faktiskt lärt mig att kanske ta hand om mig själv på ett bättre sätt. Jag har alltid varit ambitiös och jobbat hårt och så här. Men jag har inte kanske förstått det här med att behöva varva ner ordentligt emellanåt. Så det vad jag nu gör, jag satsar ju mycket mera på det här att göra sånt som jag faktiskt börjar må bra av. Ta mig en tid att gå ut och promenera ut i naturen. Jag går på yoga, meditation. Allt sånt här som liksom hjälper mig att varva ner emellanåt. Eftersom vardagen är ganska hektisk hela tiden och jag har så bråttom så behöver jag nu just åtminstone mera det här att varva ner. Jo, alltså jag är tvungen att liksom riktigt så här medvetet varva ner och därför gick jag just på en sån här kurs i meditation för att jag hade riktigt svårt att lära mig att ordentligt stilla mig. Jag har nog lätt för att komma igång och lätt för att hålla på fast hur mycket som helst, men det där att sedan, och då tröttar man ju bara ut sig om man inte tar den där pausen ordentligt emellan. Sen har jag också blivit tvungen att lära mig att prioritera vad jag vill göra under min fritid. Alltså allt för mycket program så orsakar stress att under veckosluten försöker jag ta det ganska lugnt. För redan hemma så i vardagen så tar ju arbetsdagen inte slut heller. Det finns alltid massor att göra och speciellt när man har 3 barn. Och med den här ambitionsnivå så har jag nog varit tvungen att helt enkelt sänka ribban där också. Man kan ju inte prestera hela tiden utan någon gång får det vara liksom good enough.
Du sa ju att du är en perfektionist.
Jag försöker bli av med det, men att jag har nog ganska, jag har höga krav på mig. Alltså vi lever ju i en sån här tid att det är många människor som inte mår bra. Det är så uppstrukturerat vårt samhälle och vi har höga krav och en känsla av att man borde vara tillgänglig online precis hela tiden. Och det kan ju vara ganska utmattande för vem som helst. Och framförallt för en högkänslig. Så man får nog liksom hitta metoder där för att sedan sköta om sig själv så att man mår bra. Jag sa säkert här tidigare att jag egentligen alltid har gått min egen väg. Högkänslig eller inte, så har jag gjort det. Jag har varit en sån här sökare kanske till naturen. 2 utbildningar. Jag har velat se, uppleva och känna mycket. Och också fått göra det, både på gott och ont. Och visst har jag ju haft både ups and downs i mitt liv. Ingen människa går väl genom livet utan kriser. Men att jag tror nog att jag har bearbetat de livskriser jag har haft och reflekterat över saker och ting på ett jättedjupt plan. Men jag har alltid kommit på fötter ändå och jag har känt mig så jättemycket starkare efteråt. Och fast det låter som en stor klisché så är det ju tiden som läker det mesta. Och allt det vad jag har upplevt så har ju präglat den människa som jag är idag. vi tänker så här allmänt, så tror jag när vi talar om högkänslighet så är det säkert ett begrepp som är starkt på kommande, ligger i tiden. Och jag hoppas att en öppenhet ska leda till större kunskap om det här. Och det finns ju nu alldeles massor av litteratur om ämne och massor på nätet. Men att det behövs säkert också forskning. Och när det gäller föreningen så tror jag ju i framtiden att föreningen kommer att kunna samarbeta med olika instanser. Allt från hälsovård, skolor, daghem, för att sprida den här kunskapen om högkänslighet. Och när det här begreppet blir mer allmänt känt så kommer vi säkert att kunna göra mycket mer för att underlätta vardagen och öka förståelsen för högkänsliga personer. Så att man ser det här redan i barndomen, och det är ju särskilt viktigt att kunna ta hänsyn till känsligheten hos ett barn redan från början, så att det här barnet får en möjlighet att använda sin fulla kapacitet.
Blev du intresserad av att veta mer? Föreningen Högkänsliga i Finland har en egen hemsida, erityisherkat.vix.com/erityisherkat. Där finns info på både finska och svenska, länkar till andra sidor och förslag på litteratur. Via föreningens hemsida går det också att testa sig själv om man är högkänslig. Du har hört ett samtal om livet med Nina Stark. Mitt namn är Tina Grönros.